Jajamän.
Oj, jävlar. Rap och Comics är tillbaka. Och ja, Johannes i Göteborg, Robin i Söderhamn. Veckans... Fan också, satt jag i halsen. Så här är det när man poddar under sjuk veckor.
Ja, är det så.
Du ska ge mig några betryggande ord här och trösta mig över att jag börjar bli sjuk.
Ja, förkylningar går över väldigt fort.
Tack så mycket.
Är du en sån person som brukar bli, alltså när du blir sjuk, blir du sjuk länge då eller går det över?
Nej, alltså det beror ju helt på sjukdomen. Jag försöker ju ändå räkna med att under förkylningar så kan jag vara bort eller utslagen i kanske 10 dagar, men jag kan få ner smittan på 5 i alla fall.
Alltså, ja, okej.
Lite värre när det kommer till influensa och magsjuka och så. Då kan jag vara helt borta.
Ja, jag är ju helt befriad från sådana där typer av sjuk, alltså så här, förkylningar och sånt där. Jag kan inte komma ihåg när jag hade en influensa sist.
Hur länge har du gått på plantbaserad föda?
Sen 2016, 2015 någon gång, 2015, två, tre år. Något sånt där.
Fuck, alltså, nej, då, nu lägger jag ner maten här, känner jag. Shit, ja men det måste vara det. Jag bara killgissar mig fram till sjukt eller till din friskhets ja, i alla fall.
Jag var ju extremt ofta sjuk som barn, så jag tror att det vässade mitt immunförsvar rätt rejält.
Jag bara hånade dig på grund av barnsjukdomar.
Ja, det var så här, åka in och ta en spruta varje vecka känns det som ett tag.
Skrev just min gamle morbror när han var på plattan.
Just det.
Tack så mycket.
Ja.
Dra upp ett familjetrauma. Nej, för fan. Nej, då är det löst och ledigt. Jag har suttit och ritat på biblioteket. Och ja, det är ju min ateljé om man säger så. När jag inte sitter på nätterna. Fan, det blev sent igår kväll för min del. Jag satt ändå uppe till 4 och ritade. Men jag var jävligt... jag hade en liten spacka, men kom tillbaks. Var du i ateljé? Nej, vad fan, du var på kalas igår.
Ja, precis. Jag flängde runt lite grann. Men bland annat närvarande på en fest som ägde rum i en källare. Det var en kompis som var husvakt åt en annan kompis, så... Men ja, så det var intressant.
Så det var House Party 1, var det?
Ja, det kan man säga.
Eller House Party 3, det var en av uppföljarna som inte var lika bra.
Det fanns en bastu där och de drack Jägermeister och så vidare. Höll på med Snapchat. Jag har inte Snapchat själv, så jag känner ett visst utanförskap.
Nej, för fan, det är bara för barn. Den här jävla skiten. Det är så jävla oanvändbart.
Det var lite obehagligt för att de ringde dit folk som de ville skulle komma dit. Och sen så kollade de via Snapchat-kartan ifall de höll sitt ord och var på väg.
Ja.
Så. Så, ja.
Ja, GPS, det är ju... Jag har aldrig gillat den funktionen överhuvudtaget. Och det blir extra illa så när de... Det är väl så där med emoji... Vad fan är det? Bitemoji kallas det. När man har en egen cartoon-version av sig själv.
Mm.
Och det kom väl i och med Snapchat och det blev väldigt vanligt på Facebook, minns jag, att folk gjorde sådana statusuppdateringar och så ja, så dök det upp en sån här jävla illustration kunde man då välja att inkludera sin statusuppdatering. Och det blev så jävla vanligt så att jag började ju blocka folk och skit.
Ja.
Men alltså... Det är väl lite så när man sysslar med bildkonst. Alltså när man tecknar personer. Så det är dock, jag tror att det har lite att göra med att när man sysslar med sånt så tror jag att man blir så jävla... Man blir så jävla sur för att man sitter jättelänge med de här jävla karaktärerna och historierna och ritar. Och sen så kommer det bara något jävla... Någon app som customizar färdiga mallar på liksom, karaktär, eller karikatyrer. Som kan stå i olika ställningar och göra olika aktiviteter för att roa någon person där ute.
Mm.
Jag tycker att det är lite av en genväg. Nu ska inte jag säga för mycket. Vad fan, det enda jag Eller min andra syssla här i livet är att göra fotografi-memes, men ändå.
Din andra syssla i livet.
Ja, min
Andra
andra
syssla.
syssla i livet. Det har blivit så nu.
Nej, men det kommer väl någon sån här serieapp också till och med, som många verksamma serietecknare lite skämtsamt menar på var början på deras undergång. Att de skulle bli utkonkurrerade av den här. Men den dog lite sen, ganska direkt efter.
Det finns ju lite sån här blandar. Eller menar du en sån som man använder för att göra rutor? Eller en sån som är som att man köper serier online och så? För det
Nej,
finns
alltså man
ju sånt.
skapade typ att man hade sådana där karaktärer. Alltså man hade en emoji-karaktär och sen så kunde man så här berätta om någonting som hade hänt i serieform typ. Jag provade aldrig själv, men jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var väldigt populärt ett tag.
Men det känns ju lite som att Bitmoji har väl tagit den funktionen. I och med att den var så jävla populär så blev väl det syftet. Men alltså, på ett sätt så kan jag ändå se någonting intressant med det. Det är ju lite som självbiografiskt berättande att använda sådana. Det kan jag tycka är ganska kul, men det går ju knappast på djupet. Det är ju bara så här reaktioner och så illustrerade versioner av typ OMG och LMAO och alla de här jävla bokstavsförkortningarna. Så ja, de flesta människorna som använder det nu, jag är jättefördomsfull, men ja, det är ju sådana här, de är födda i mitten av 90-talet eller sent 90-tal och de har inte så mycket på gång i sina respektive liv. Det är den typen av människor som bloggar också. Du håller det för... Du knyter näven i fickan. Det
Ja,
hör jag på dig.
jag backar ut genom dörren här.
Jag tror du använder Snapchat.
Nej, jag gör inte det. Jag
Eller nej,
flyttar.
just det, var ju en annan du tänkte på. Har du läst någonting den här veckan förresten?
Jajamän, den här gången har jag faktiskt läst serier. Jag köpte ju två serieböcker som jag har sett fram emot att läsa väldigt länge. Och de
Ja,
har
just det.
fått en del hype och sådär. Men jag väntar ju länge på att mitt lokala bibliotek skulle ta in dem. Men det har inte hänt än så länge. Så då bestämde jag mig för att... Jag upptäckte typ att man kunde köpa dem som e-böcker. Och kunna ladda ner dem så här omgående. Så det gjorde jag i början av den här veckan. Och då var det... nu ska vi se här. Det var dels den här Alltid fucka upp av Moa Romanova heter hon, va?
Ja.
Och sen var det Psycho Girl av Agnes Jakobsson.
Just det.
Och båda böckerna var ju så här sjukt bra. Alltså så här, det var liksom lite intressant att läsa två sådana, liksom, för i och med att båda är väl debutserieböcker också. Och så
Ja.
här, och utgivna på liksom samma förlag som är Karthago då. Och i samma veva, för båda kom väl till bokmässan liksom.
De hade gemensam releasefest
Ja, just det.
och sen så, ja men de är väl sprungna ur samma, eller hur är det nu? Jag menar, Agnes Jakobsson har ju ändå florerat sådär i diverse fanzines och ikoniseringsskolan möjligtvis, jag vet inte.
Jo, jag skulle tro det.
Och Moa Romanova går väl där nu har jag för mig. Men hon är ju någon slags konstnär från första början.
Ja, så här oljemålar king, vad man ska säga. Det är väldigt...
Felkönade hennes titel. Hon är queen i så fall.
Ja, okej. Men, nej, men det är... Alltså så här, Agnes Jakobsson har jag koll på sen innan, för jag har köpt hennes fanzine och sådär.
Just det.
Och för att hon gör liksom hennes liksom visuella stil är liksom väldigt, den påminner väldigt mycket av sånt jag gillar av typ så här som nordamerikaner sysslar med och så, alltså sådana tecknare och så där. Och det här med det här självbiografiska berättandet som jag är ett stort fan av och så.
Nej, just det.
Och den här Psycho Girl handlar ju då om, jag tolkar det som en självbiografisk historia om när hon träffar någon kille typ. Och det börjar väl som en sån där ganska lättsam romans och så. Och sen så på något sätt så tappar den här killen, han verkar plötsligt ganska ointresserad av att fortsätta ha någon, att fortsätta ha någon form av umgänge. Och det gör att huvudpersonen får en lite så här stalker, eller blir lite manisk, ska man väl säga.
Han ghostar henne och hon blir med, ja vad fan det nu heter. Med Stan blir hon.
Ja, men man liksom sugs verkligen med i huvudpersonens desperata känslor och sådär. Det var lite därför jag jämförde med, för till exempel Joe Matt är väldigt bra på att beskriva det i sitt... Om man kollar på tidningen Peep Show, så är väl den serie man brukar prata om är väl den här när han gör en serie om när han är intresserad av sin flickväns kompis. Och sen den serien som följer när han har gjort en serie om hennes reaktion. Men jag har alltid tyckt att serien som är nummer tre, när han försöker vinna tillbaka henne, men den här gången har faktiskt tåget gått. Och han liksom håller på och bryter ihop, och man ser så här väldigt uttrycksfulla rutor i serien när han sitter och liksom sliter sitt hår och sitter med liksom händerna i så här, och typ så här, drar i sitt eget tandkött och är helt jävla förkrossad. Det är liksom någon slags klimax där, och det är också en liksom lite att han får vad han förtjänar i och med att han har varit ett sånt svin tidigare. Så det har jag alltid tyckt har liksom varit den bästa delen i den serien liksom. Och lite samma, samtidigt som man också känner för Joe Matt i den här desperationen, och det gör man även med den här Psycho Girl-huvudpersonen då liksom, och så. Och sen så är ju den här killen som han framställs i boken väldigt störig också. Han sköter ju inte det där på ett särskilt snyggt sätt, vilket väl det sällan är i sådana här sammanhang.
Fuckboy. Det var jag som kallade dig för fuckboy i sändningen. Men det är ju, framgår det, så vi, alltså det spelar väl ingen roll, men alltså, vilken ålder de är i. Om de är jämnåriga och om det utspelar sig för några år sedan eller hur det nu är.
Jag tror att huvudpersonen är 22 år och den här killen är 32. Så han är också 10 år äldre. Och en intressant karaktär som är lätt att känna igen i sin egen umgängeskrets. Någon sån här liksom
Hallå, jag sitter
person som vill typ gå, eller så här, som snackar mycket skit om typ konstutbildningar. Att han liksom är så här, men autodidakt är liksom den enda sanna vägen.
Åh, fy fan.
När det egentligen kanske handlar om att han har liksom inte, alltså så här, han har blivit nekad i många utbildningar och sådär. Och då vänder han det om till att kritisera de här. Och man får följa med i serien när han gör en stor grej av att han ska gå på en intervju. När han försöker downplaya hur viktigt det är för honom att det ska gå bra liksom. Så det finns många sådana liksom välkomponerade nuggets liksom, genom berättelsen, som ger en, det är väldigt bra liksom. Ja, men det är en sjukt bra bok, och det var intressant att nu när man har följt den här serien i fanzinform och i så här Galago och sådär, och att det liksom allt mynnade ut i den här liksom ändå nästan 200 sidor tjocka serieromanen som är superhelgjuten. Det är ju jävligt coolt. Så. Och sen, alltså den här Åsa Romanovas bok vart ju också väldigt hypad här. Dels via medverkan i diverse podcasts och sådär. Att hon var med och sådär. Och sen även så verkar det ha spridits ganska rejält inom serie-Sverige också, att hennes bok här, och vad är liksom, jag för mig att storyn där är väl att det handlar om det är väl också någon slags självbiografisk.
Det är du som läst den, har du glömt av i handlingen?
Ja, men det, nej då, men det är liksom så här, det är.
Nej, men det är en psykos som går snett.
Ja,
Eller
precis.
det blir en psykos när hon röker spice. Hon
Ja.
bor i tredje hand någonstans i Göteborg. Och så är det ju, hon hamnar i en groomer-relation med någon högt uppsatt medieman. Som inte är namngiven.
Nej, precis, med tecknad med en påse över huvudet.
Alltså, till och med.
Ja, hon har ju fått väldigt god kritik för sin tecknarstil. Väldigt unik.
Ja, nej, det är jävla tung jävla estetik, det som jag sett på bilder och så. Fan alltså, jag borde fan läsa de här jävlarna.
Mm, det
Det är
borde du.
mina, fast det är mina label mates, så jag vill ju inte, Jag vill ju stödja kultur, men jag vill inte betala heller, så det känns jävla. Nej, jag ska nog faktiskt plocka upp den, eller dem inom kort. Jag gick faktiskt till biblioteket idag, eller inte idag, men under veckan för att kolla upp om jag kunde lösa någon av dem så. Men samma problem där. De har köpt in sådär 4-5 exemplar av varje, men de har fortfarande inte kommit.
Ja, okej.
Så jävla segt. Men för
Från.
då har jag tänkt att ja, men då kan vi ha en gemensam diskussion angående vad vi tycker om materialet. Så. Jag har ju läst mer av Agnes grejer än vad jag har läst av Moa Romanova. Men ja, det är sån jävla hype kring allt du fuckar upp. Jag såg att ja, men det var ju en intervju i Nöjesguiden. Och ja, men som sagt, Simons podd såklart. Och sen så. Jag menar, det blir ju spekulationer om vem den här mediamannen var, så jag såg ju att det var väl en flashback-tråd där det faktiskt pratades. Och jag menar, det är alltid jävligt tråkigt när flashback ska prata om serien, när det bara är de här sensationsdelarna, inte om själva innehållet i sig. Det är jävligt tramsigt.
Ja.
Bara så jävla skvallerkåta jävla bidragstagare. Jag
Ja,
pratar om Flashback-användarna, inte om textformen.
Nej, men det är en sån här serieteknisk eller så berättarteknisk grej som är imponerande med de här båda de här böckerna är att de lyckas liksom mycket av handlingen berättas via typ Messenger-konversationer. Och det har jag alltid tyckt har varit lite svårt att skildra i bildform i serier och sådär. Men i båda fallen har de fått till det väldigt bra. Och man blir aldrig liksom förvirrad av liksom hur dialogen går eller så, utan de har liksom fått ner det på ett bra sätt.
Fan, kommer du ihåg Nattbarn?
Ja,
Hade
men det var det första exemplet på när det funkar liksom och sådär. Eller där en person fick till det.
ju.
Så att,
En person fick till det
ja,
via nätet.
exakt. Men det är ju, alltså så här, det som är enormt imponerande med de här två böckerna är också att de som hantverksmässigt är så otroligt helgjutna. Alltså jag tänker mycket på en grej som ofta brister med i serier är ju liksom själva, vad ska man säga, hur man komponerar upp berättelsen liksom alltså rent dynamiskt med hur tempot är, om man säger. Men flödet i båda de här böckerna var liksom skitbra, verkligen.
Hur många sidor var han på?
De var ju typ på runt 180 styck, vill jag minnas. De
Ja,
var
pass.
ungefär lika tjocka.
Ja.
Sådär. Så är man som jag och inte pallar ha så mycket ägodelar i sitt hem så kan jag rekommendera att köpa dem digitalt. Så man
Alltså där är jag
kan.
väldigt nyfiken. Jag har aldrig köpt, alltså jag har ju köpt lösnummer och så via alltså DC Comics och Comixology-apparna och läst på telefonen. Men
Ja.
du satt alltså vid datorn och läste.
Ja, precis.
Hur gick det? Hur kändes det?
Det gick bra faktiskt. Det är nog bara en vanefråga, höll jag på att säga. Så det är ju såklart, jag håller ju såklart med om det, att det är charmigt att hålla i någonting och läsa och bläddra och sånt där. Hela den liksom ritualmässiga sättet att ta sig an en serieroman är ju såklart överlägsen att läsa digitalt på en skärm. Men jag tycker ändå att det funkade bra och man tänker inte så mycket på själva formen efter. Om man är inne i berättelsen så funkar det bra ändå.
Alltså jag är ju vant med, och det är ju någonting som är ganska udda för folk som då läser serier och grafiska noveller och så vidare, men att när jag då läser via telefonen, det har jag väl gjort så fram och tillbaks, ja, sen 4 år tillbaks kanske. Och många, många som läser som undrar, alltså, hur fan gör du det? Alltså, det är ju jättekonstigt, man ska ju ha hårdrygg och så vidare. Och den här specifika doften av flerfärgstrycket och känna pappret och allt. Men nej, men det var fan, det är väl, det lär ju inte dö ut än i alla fall, det tryckta läsarket.
Nej, exakt. Det viktiga för mig är det att man köper sakerna på laglig väg så att upphovspersonerna får betalt där de liksom och så. Och att det är rätt upplösningar så att man inte så här kollar på sig lågupplösta prylar när verken inte ser ut som upphovspersonerna har tänkt att det ska se ut, utan att man liksom ändå gör rätt så långt. Och det är likadant med film och alltså filmad kultur, eller filmkultur, vad ska man säga. Liksom så att man inte kör typ dreamfilm och sånt bös, liksom, utan att man ändå är noga med att det är ordentliga utgåvor man tar del av.
Jag visste inte ens att Dreamfilm fanns fortfarande. Eller är det du som är gammal game när det kommer till
Jag kanske
Nederländerna?
inte gör det, alltså det kanske är den andra saken nu, men jag kommer ihåg det som fanns när man själv var liksom gick i gymnasiet och streamade film.
Ja, men det är två. Alltså, är det två av dina contenders för årets seriesläpp?
Ja, men det är det definitivt. Det är ju
Vilken
liksom
föredrar du?
svårt att säga. Alltså båda var så mäktiga upplevelser så att det är liksom svårt att välja. Det är ju liksom, alltså det är Agnes Jakobssons serie har ju verkligen en speciell liksom, just för att det rent estetiskt med det här svartvita liksom, och det är lite så här, så cartoon är lite fel uttryck, men om jag liksom går tillbaka till min liksom, jag kan ta, alltså det jag tycker är snyggt rent visuellt, teckningsmässigt, så ligger hennes stil väldigt, väldigt on point liksom. Samtidigt som jag uppskattar eller Moa Romanovas serie, alltså stil också. Men den är ju väldigt mer experimentell för min del och lite så här utanför vad jag är van vid. Men ändå något som jag uppskattar också. Så svårt att säga.
Du har gjort en bra sak genom att köpa de två serierna. På legal väg. Nu ska vi se. Jag var inne på Read Comics Online häromdagen. Och läste allt gratis. Nej, men jag bara kom in. Jag kom att tänka på. Det är också att läsa serier online. Nu lät det som att jag skulle börja prata om den jävla sidan. Men jag satt faktiskt och bläddrade i Homely Comics i vanlig ordning. Nummer 18. Fina röda kolossen med rundade kanter. Och jag menar, som sagt, jag är ju med, Myrhill har ju med en grej, och Hoff och
Almarsson.
CH och alla de här. Och jag har väl redan namedroppat dem i tidigare avsnitt, men sen kommer jag att tänka på, det var ju när Stefan Johansson, känner du till han?
Det ringer någon klocka.
Han har ju en serie som heter, eller ett konto som heter Stålbjörnen på Instagram.
Ja, just det.
Och i Homie Comics 18 så har han en kombination mellan, alltså han gör popkultur-mashups, han tar ju olika franchises och slår ihop dem till olika superhjältar. Stålbjörnen är ju då, det är ju Bamse som han har kombinerat med Stålmannen. Och i Homie Comics 18 så är det Hellbob. Och Hellbob är ju då Svampbob Fyrkant och Hellboy. Och
Härligt.
det var faktiskt jävligt kul att se. För den har jag för mig, den har nog inte varit i tryck innan. Eller vad det är, eller den har inte varit på Instagram-kontot. Ja, Stålbjörnen heter det då. Eller heter det Stålbjörnen? Ja, men jag tror det är Stålbjörnen. För där finns det ju väldigt många sådana som man kan läsa. Det är ju dels själva huvudstoryn då, Stålbjörnen, som då är, ja men det är ju alla de här olika, ja men det är DC Comics möter olika, vad ska man säga, svenska superhjältar till viss del. Alltså i det här universumet så är det ändå som en, Bamse är ju Stålmannen, Krösus Sork är ju Lex Luthor, den karaktären heter, jag tror han heter Lexus Sork. Läderlappen är ju då Lädervargen. Alltså han byggt ett stort jävla universum. Alltså han gör ju väldigt många sådana olika mashups. Det fanns ju en följetong som hette, var det Moon Wars eller Moomin Wars? Och då var det Star Wars och Moomin i kombination. Det var faktiskt väldigt kul. Istället för Lord Vader eller Darth Vader så var det ju Lady Morran. Och det var så jävla passande. Men ja, Kahn kan ju sin grej, och det är ju verkligen så. Alltså, mycket när man kollar på sådana här mashups mellan olika franchises, så är det ju som en enskämtspremiss och så är det bara en bild så som någon trycker en t-shirt av. Men här har vi ändå liksom ett, jag menar, här har vi liksom en man som är fan av materialet och som verkligen går djupt på, ja, det som illustreras. Det är ett jävla hästjobb. Jag snackar ju med Homemade Ola om man skulle då släppa en sån här, om det skulle komma en omnibus med Stålbjörnen, men det skulle ju vara en sån jävla mardröm för, alltså för alla jävla, alltså det är ju såna jävla original, eller vad heter det? Vad heter det nu? Ja, men det är ju såna jävla registered trademarks, varenda jävla karaktär, så de ägs ju av så flera olika koncerner, så det skulle ju bli en sån lång jävla rättsprocess. Fan, vad mycket stämningar, verkligen.
Mm.
Jag kommer ihåg en som var jävligt rolig, så då var det ju flera olika karaktärer som hade kombinerats med, alltså karaktärer som sprang. Då var det ju som en Roadrunner-karaktär. Jag minns, alltså, det var så Lille Blixt var det då. Och det var ju det Lille Skutt. Och han är ju då deras, eller det universumets svar på Flash. Fast det är Lille Skutt. Flash, den här väldigt snabba karaktären som är med i Justice League. Och då var det någonstans, de skulle springa på en regnbåge eller vad det nu var, Rainbow Run eller vad fan det heter inom något universum. Och då var det ju som en karaktär som heter Åsa Mario med. Kan du gissa vad det var för kombination?
Åsa Nisse och Super Mario.
Det är dagens sanning, det är så jävla roligt. Jag tror att han åkte ut från racet ganska snabbt. Men det var så jävla lustigt att se. Och nyligen så kom ju då, alltså de är ju färglagda alla de här sidorna, men helt plötsligt så var det någonting som var helt snäppa. Okej, nu är det svartvitt, vad fan hände här? Och då var det en, jag vet inte fan om det var så här, 10, alltså han lägger ju en sida per dag på Stålbjörnen-kontot. Och då var det alltså Lädervargen svart och vitt, som då var en hommage till Batman Black and White, den här Ledlaps-följetongen som då när man kombinerar olika manusförfattare och olika illustratörer inom DC Comics som, ja, men de är kända sedan innan och de har aldrig samarbetat riktigt, så som Bruce Timm och liksom Frank Miller, Klaus Jansson, Jim Lee, alla de här olika. Här var det ju som, jag antar att det är, ja, han Johansson då som skrivit manuset och så har han låtit andra tecknare tolka eller köra det som en stafettserie. Det var ju det här Jimmy Wallin, Daniel Ahlgren, Daniel, vad heter han, Lenner, ja. Och så folk från det här seriekollektivet och så, och det var faktiskt jävligt kul att följa hela den storyn. Och så är det stilbyte mitt uppe i allt, alltså det var som en, det kändes ju som en sån stafettserie, men ändå så kunde man kunde ändå häpnas över hur roligt det var att bara se hur de tolkar en och samma karaktär samtidigt som en och samma story.
Mm.
Och då var det också att det var ju Lädervargen då som jagar Gnutschak heter han. Och det är så en kombination mellan Rorschach från Watchmen och Gnutten. Det är väl han som hänger med Goliat.
Ja, just det.
En lille runde vite. Så liksom han har en fedora-hatt och så har han det jävla Rorschach-mönstret som ansikte.
Ja.
Och det var en riktig jävla mind-twisted plot, eller plot-twist i slutet där faktiskt. Jag tyckte det var jävligt ball.
Ja.
Men ja, för den som är intresserad så går det att läsa gratis då på Instagram då, i Stålbjörnen. Så det var ju att jag hamnade i något slags rabbit hole och bara läste allting som var publicerat där medan jag satt och chillade med andra saker och så. Jag har också läst en hel del Sabrina the Teenage Witch av någon jävla anledning.
Mm.
Du skrattar, har jag. nej, men jag bläddrar då i mina Ack-serier som jag har. Ju några från 60-talet, några från 80-90-talet. Och bara kollar liksom vad skillnaden är. För jag uppskattar ju dels den serien som kom där. Den senare, den som då heter Chilling Adventures of Sabrina. Och den, vad fan den nu hette. Ja, men det som blåste liv i hela den här skräck Archie Comics-vågen då. Men det är så jävla roligt att se så. Om man kollar på 60-talet och den är väldigt, väldigt tam. Och så ser man ju, Hon har ju den här katten Salem som är orange, som inte pratar särskilt mycket. Eller som inte pratar alls för den delen. Och mostrarna, eller fastrarna, eller vad det nu blir, Zelda och Hilda, eller vad fan heter de? De är såna här typiska jävla cartoonhäxor. De är svartklädda och såna här kåpor och sån här ful struthatt. Och så på 80-talet så får de axelvaddar och benvärmare och har sån här färgat håret. Och så ska, de ska vara så jävla hippa och ha freestyle så där de lyssnar på musik och sådär. Det visar verkligen liksom hur skaparna av serierna hänger med i tiden. Alla hade skateboard. Men nej, tycker ändå är jävligt bra. Alltså, i och med att jag läst de här serierna och sen så också kollat på tv-serien så får du får mig tänka på att jag menar, av alla de här jävla Universal Monsters, det är ju en franchise som du är inne på, att de aldrig hade en riktigt bra häxa i sin roster. Det är jävligt konstigt.
Nej, det var ju så. Tyvärr.
Ja, det är så jävla missed opportunity verkligen.
Jag försöker tänka nu på vilka, vad har vi för liksom kända popkulturhäxor?
Alltså det är väl, vad ska man säga, alltså hon Elvira är väl inte en häxa per se, men hon rör sig i det övernaturliga och så.
Ja, just det. Och så har vi ju Tales from the Crypt-häxorna. Eller de är väl blandning mellan, eller det är väl några som är såna här Crypt Keepers och några är lite så här, ser lite ut som häxor i alla fall. Eller det är väl någon som är The Old Witch. Det är väl en av de tre Crypt Keepers. Eller, det är väl Crypt Keeper, Dungeon Keeper och The Witch eller någonting sånt där. För, som är de här då programledarna, eller vad man ska säga.
Alltså häxan som bor i det pepparkakshuset. Men det är väl ja. Bröderna Grimm så går way back.
Ja, och så senare år kom väl, eller på 80-talet hade häxorna i Eastwick eller en sån här, som har hängt med
just det, ja.
Folks medvetande. The Craft har vi väl pratat om i något tillfälle också.
The Craft, vad hette serien? Charmed? Bewitched, när fan hette
den? Ja, just det, Bewitched, ja.
Den var ju ändå i ropet ett tag där.
Ja, och visst fanns det väl en manga eller något som heter Witch? Nej, inte en manga, men så här någon tecknad serie.
Ja, just det, den Japanimate. Eller inte, den var ju inte Japanimate, men den var ju inspirerad av Sailor Moon i stort sett. De här WITCH, då var det fem tjejer. Men där räknar jag rätt, WITCH, ja, det är fem stycken. Ja, så har de olika krafter tillsammans. Sen så har väl Disney ställt till det också ganska mycket med... De hade, vad hette de, Madame Mim och Magica the Hex och alla de här.
Ja, just det.
Och Maleficent och den där Snövit-häxan också. Så det tar också Snövit, men det är ju också Bröderna Grimm-köret där.
Jo, precis. Och Universal Monsters, ett av problemen med den franchisen, eller det gänget med filmmonster är ju också att de saknar ju kvinnliga monster överhuvudtaget, om man säger. De har ju bara Bride egentligen, som i och för sig är en av de mest populära, men lite så här missed opportunity överhuvudtaget i och med att, och att den här remaken som skulle komma också då den ut i sanden då när de bestämde sig för att skrota hela idén efter The Mummy-floppen typ. Så, men det vore coolt och liksom, i och för sig, nu har ju du sett den har ju faktiskt inte jag sett, den här Mary Shelley Frankenstein-filmen som gjordes på 90-talet med Robert De Niro, den har väl också ett kvinnligt monster med en liten så alternativ tappning, typ, att den ligger närmare romanen. Typ.
Ja, just det. Och fan, vad länge sedan jag såg, jag måste se om den nu igen.
Ja, finns på Apple Film bland annat.
Nej, men jag fick inte se den där. Nej, bo. Jag är selektiv med vilka online-tjänster jag använder.
Ja, jag smyger in den här Smokey the Bear, fast för hyrfilms, bevara filmen legat.
Alltså. Only you can provide piratkopierad stridfilm. Alla filmer du ska skaffa, de ska du hyra på VHS.
Aja baja.
Jävla mycket häxsnack här. Vad fan var det jag läste mer? Kan du komma på någonting? Just det, jag läste en del, alltså jag bläddrade ju Crumb och så, men det är ju mest för att jag använder det som Ja, men referens och så. Jag är så jävla dålig på skraffering så jag måste väl ändå försöka få in det i albumet så när jag jobbar med det.
Ja, då är det ju Crumb och typ Joe Sacco som är de bästa
Jag
och
har fan
förebilderna.
fortfarande aldrig läst någonting som Joe Sacco gjort.
Nej, inte jag heller. Jag har bara kollat på skrafferingarna typ. Så. Det är hemskt att säga det, men för han är ju väldigt hyllad som liksom den här som gick i bräschen för att kombinera tecknade serier och journalistik typ. Och journalistik på den här korrespondenterna-nivån
Men det,
liksom.
alltså, det är väl något, jag blandar ihop Porcelino och Joe Sacco av någon jävla anledning. Har de kört liknande grejer sådär journalistiskt? Eller är det bara att de är identiska? Eller är det bara att jag bara blandar ihop namn bara för sakens skull?
Men är det inte han som gör serierna om den här alven typ? Eller blandar jag ihop ett varv till nu?
Som ni märker så är vi de mest pålästa jävla programledarna på den här podden.
Den mest närbesläktade annars är väl den här Guy, nu blir det såna svåra namn igen. Vad är han heter, den här Guy
Guy
Delisle?
Incognito.
Ja, precis. Så Guy också. Nej, men John Doe, nej, men den här som har varit i typ Nordkorea och han blev blockad därifrån efter för att han gjorde serier om det. Han var där och skulle typ animera eller
Fan,
någonting.
var det inte den jag läste i ett tidigare avsnitt sådär
Det kanske
i
var.
februari-mars? Nej, nej, vänta, det var väl den som var. Det var väl en annan fast. Ja, men det var ju någon som var gisslan sådär ett halvår.
Ja, men han har varit gisslan också, fast någon annanstans. Så
Ja,
han...
men då var det ju den som jag läste av honom.
Ja, för han har ju varit där och så har han gjort böcker om typ Gaza och massa olika. Han har ju som någon grej att åka till platser med problematiskt rykte, eller vad man ska säga.
Det är klart att det är problematiskt.
Men nu har jag inte sagt det på så många avsnitt, så nu måste jag...
Du
Nu
får reclaima.
släpper jag. Ja.
Jag kom på en annan serie som jag läste och det var ju också en sån bara som jag hade uppskrivet sådär. Det var alltså, vad heter de här, Dynamite Entertainment, de ligger där på topp 5, topp 6, de är ju ganska stora men inte jättestora. De har ju en del sådana här klassiska OP-grejer som de släpper i serieform. Vad heter den? 007. De släpper ju de här jävla nya Bond-serierna. Och det var ju, vad heter den nu? Vad fan heter den jävla karaktären? Nej, just det, jag ska inte säga namnet på den. Alltså, det var ju då första numret av den här 007. Greg Pak har skrivit. Greg Pak är ju då Marvel-manusförfattare. Han har skrivit för Doctor Strange, den Strange Origin som jag har hemma. Hans kändaste är ju ändå, det är väl det här när han skrev en lång story som hette Planet Hulk. Som då blivit en sån här som alla, när alla pekar på. Alltså vilken är den bästa serien om Hulken? Ja men det är Planet Hulk när han hamnar på en planet och så är det massa andra stora gigantiska figurer. Den här Thor Ragnarök bygger, alltså gladiatorfighten är, det kommer från den serien. Jag menar som sagt, jag såg väldigt mycket 007 när jag var liten och jag menar, det var ju semi-rasistiskt på sina ställen och väldigt sexistiskt och supermacho, men det var ändå, det var också väldigt sådär stilrent och actionfyllt med roliga gadgets och så. Det har jag alltid uppskattat med just James Bond. Även om han då, så här nu när jag ser om alla de här filmerna så tycker jag han är ju sån jävla skitstövel. Och nu i modern tid så har han ju blivit, de har ju nästan tagit bort det här med hans sexism och jag menar, nu är han liksom mer en sån här världsvan spion och han är assassin på det sättet. Så att det är ytterst lite av det här vältra sig i lyx mellan slagsmålen och allt så. För att här är han liksom ute på uppdrag konstant. Och så är det ju som att han är i sådana miljöer där det är mycket så här champagne och så. Men det är bara för att han är där för att liksom döda någon. Och då är det ju jävligt intressant, för det är någon jävla smugglingsring eller någonting i Singapore, och då sätter sig då 007 för att han ska då kidnappa, eller han ska få tag i någon ryss som går runt med en väska. Och helt plötsligt dyker upp en, han tycks vara berusad, men det är en tjusigt klädd asiatisk man, och de börjar spela blackjack i vanlig ordning. Och det blir väldigt, alltså det är väldigt tätt skrivet som är dialogen mellan de här herrarna. Och det visar sig då mitt upp i allt med att han också är ute efter den här ryssen, och det blir slagsmål mellan James Bond och han asiaten, Mr. Lee, så var det han hette, in i köket och så. Och Bond lämnar ju honom och springer efter den här ryssen. Han får inte tag i honom. Och han försöker då också lokalisera, vem fan var den här jävla andra, Mr. Lee, den andra spionen? För han är ju då förmodligen då någon som jobbar för en annan typ av spionorganisation. Och sen så då får man se då med att det är de zoomar ju ut då, när man ser att det är någon som tar på sig en plommonstop, och då är det Mr. Lee. Och då fattar man ju, fan, det är Oddjob. Det är den här klassiska James Bond-skurken som kastar hatten. Och faktum att serien heter 007 The Odd Job, för man ser väldigt snabbt i början att det är en hatt som kom flygandes. Men att de nu har gjort om honom till, han är ingen goon längre som han var i den gamla Goldfinger-filmen, utan han är ju som en, han är liksom en spion på nivå med 007, fast han är inte rundlagd, och han är inte som någon slags jävla stum, fet minoritetsslav till en tjock arier. Vad hette han? Gert Fröbe hette skådisen som spelade honom. Hans engelska var så jävla kass, så han blev dubbad i den filmen.
Ja, just det. Han är också den fuskigaste karaktären i GoldenEye. Han är så kort.
Fan, jag snackade ju om att jag skulle göra en kommande tv-spelsfanzine med min kompis Mattias Kihlström. Snubben i Örebro, som han gör ju massa memes och Photoshop-konst för bland annat Anton Magnusson Podcast. Och min arbetstitel på min serie skulle vara Oddjob i fusk, och det ska handla om när jag satt och spelade GoldenEye med mina kompisar i högstadiet. Men det här känns faktiskt jävligt bra att men nu tar man Oddjob på allvar. Det var ju som, kommer du ihåg, eller det var nog lite före din tid, men James Bond Junior fanns det en tv-serie som hette.
Just det. Jo, men det minns jag.
Och han dök ju upp där också, då var det ju då i den här tecknade, den gick på TV3 när jag var liten, och då var det ju James Bond Junior som då mötte, han gick på någon internatskola, och så var det hela hans kompisgäng, det var ju sådär brorsöner, barnbarn och så till de här kända James Bond-karaktärerna. Och så fick han då möta Dr. No och Jaws och Oddjob. Oddjob var, han hade en jävla, han såg ut som Flavor Flav. Han hade någon jävla Adidas-suit, någon slags buckethatt och svincoola solbriller och guldkedja. Jag vet, är han där för att typ döda James Bond Junior, eller är han där för att typ starta en jävla breakdance-battle? Jävla märklig jävla look alltså. Men det känns faktiskt jävligt bra, för alltså, jag har ju länge velat se någon av de här klassiska Bond-skurkarna som Ian Fleming skrev i de här 07-novellerna i modern tappning. Och det har ju bara hänt en sån grej i de här Daniel Craig-Bond-filmerna. Jag hoppas ju att de kommer styra upp någonting nu inom kort, men det var ett tag som man såg en bra Bond-film. Jag tycker det tappar ju också med att spiongenren i sig är ju i stort sett utdöd. Det är ju inte samma sak som, jag menar, allting är som Jason Bourne och allt vad fan det heter.
Ja, just det. Det var väl lite så här senaste liksom spionfebern ändå. Det
Ja.
var väl just de filmerna som ändå blev nästan lite oväntat stora, får man säga.
Det var ju dem, och så de här, det är väl jag vet inte, Jack Reacher och allt vad fan det nu heter.
Ja, just det.
Så det går ju åt det hållet. Och det var ju därför den här nya Daniel Craig-Bond blev så jävla superallvarlig. Bra skådespel, absolut, men Jag vill ju ha, som gamla Bonnan har de här jävla telefonen i skon och allt sånt där och skjuter
Springa på
laser
krokodiler
med
och...
klocka och allt sånt där.
Ja, för det räcker med att man backar bara till Pierce Brosnan så finns ju den där lite sådär tongue in cheek humorn.
Ja.
Finns det där? Den försvann ju ganska nyligen
Men det,
ändå.
alltså jag tror att det är i och med Pierce Brosnan-eran så tror jag att det var jag menar första den galan det var en sån jävla succé och sen så blev det att ja, det blev pajer hela tiden. Och de skulle
Ja,
komma så
precis.
jävla mycket olika. Då var det ju någon skurk som var någon koreansk diktatorson som hade samröre med en diamantsäljande arier av något slag. Och de två hade bytt ansikten med någon jävla plastikkirurg-grej. Och jag bara, vad fan håller ni på
Ja.
med? Och de filmade väl uppe i det här jävla ishotellet också, har jag för mig.
Ja, just det. Men det var väl någon film som kom också som det var någon, alltså Bondskurken hade typ en kula i hjärtat som gjorde att,
Där i nacken var det.
ja, var det så det var? Så han saknade han kunde inte uppfatta smärta typ.
Ja, det var World is not enough. Det var den som var innan den med arien och koreanen. Arien och korean går in till en James Bond casting studio. Det är Pinewood Studios för övrigt där de spelat in, eller ja, Horror spelade in där, eller Hammer spelade in där, Tim Burton spelade in där. The Shining och Raiders of the Lost Ark spelar in samtidigt där. Men ja, som sagt. Nej, jag hade jävligt gärna velat se en sån. Å andra sidan, vill man se den typen av spion-action med glimten i ögat, då kan vi ju lika gärna se eller läsa Kingsman som Image Comics släpper. Jag menar, ettan tyckte jag var jävligt rolig. Tvåan har jag inte sett den, men ja, det räcker, det duger. Så nu blev det jävligt, det blev häxor och agenter ska vi kalla det här avsnittet. Bara liksom glossa över fullständigt att det tidigare handlade om självbiografiska historier om ja, diverse relationer inom svenska folkhemmet.
Ja, precis.
Nej, för fan alltså. Men ja, min pick for the week. Min pick låter så jävla konstigt att säga på svenska. Fy fan. Nej, men det är okej. Okay, men läs gärna Stålbjörnen. Läs gärna pågående 007-serien. Och får ni chansen. Ja, läs Chilling Adventures of Sabrina om ni gillar skräck. Och jag kan väl redan nu säga att jag rekommenderar Alltid Fuck Up och Psycho Girl av Moa Romanova respektive Agnes Jakobsson. Det är för att jag är company man och naturligtvis gör reklam för mina egna. Ja, fy fan, jag har sålt mig, Sverige, jag har sålt mig.
Ja, precis. Tyson-fighten. Gick det bra?
Fem skott, mannen.
Det blir
Ursäkta
som det här.
internskämten, ni som inte förstår vad vi pratar om, men Robin anser att jag har gått med i någon slags death row-deal nu när jag nu ska släppa serie på stort förlag.
Ja, men det vore ju lite, det vore ju kul om det vore så att, eller kul vore väl inte om det tog den vägen, men.
Det var kul om jag tog en kula, det är det du menar. Rap och Comics med bara Robin. Det blir en rolig monolog för er varje söndag.
Ja, vi monologpodcast. Jag försökte ju till och med det då när i vår gamla
Ja, just det.
app.
Den gamla appen här, servern
Ja,
då.
men precis. Precis. Men det är fan svårt alltså. Det är en speciell talang som krävs för att köra sådana monologpodcasts. Det finns ju inte jättemånga i Sverige heller. Men de som kör och får till det, de gör det ju jävligt bra.
Det är jävligt, jävligt svårt. Jag menar, den appen som inspirerade mig till det var ju så jävla starkt. Sen så insåg väl både jag och han som gjorde det att nej, men det krävs en annan dynamik när man poddar. Man måste gärna, det är roligare att prata med någon. Och sen så blir det bara att, nej, men då får man köra på det här game. Alltså, jag är ju jävligt nöjd över att jag ändå fick spelat in sådär 100 avsnitt, varav 70 av dem kanske är när jag pratar med mig själv i stort sett.
Ja, men verkligen.
Och recensera och bara jävlar. Men sen när luften gick ur och appen dog och raderade alla avsnitt, då kändes det, ja, det är ju fortfarande något som jag stör mig än idag, men ja, det är ju bara nya spadtag med den här så mycket det går. Ja, ni får dras med oss här ett tag till. Jag tänkte säga att nu i december så kommer vi gå in i, ja, det är ju sista månaden för året, och då kommer det bli lite gamla avsnitt från Rap and Comics. Detta för att det ska coincida med de avsnitten som vi redan har gjort från förra året. Ja, det kommer bli lite repriser och det kommer bli nya avsnitt. Men ni ska få höra om det nya temat efter recensionen. Ska vi snacka Cage nu då?
Jajamän, sista Cage-avsnittet.
Fy
Let's
fan.
do it.
Är det verkligen sista Cage-avsnittet? Är det här sista vi får höra av Chris Palko?
Nej, så kan det ju vara. Men det är det sista vi har. Det sista material han släppte ifrån sig, det senaste, är väl den här Kill the Architect. Eller
Näst sen.
Architect. Eller kom det någon Sam Hill-skiva? Eller hur var det? Satt och funderade på det.
Ja, Sam Hill-skivan kom ju nu i år. Det kom en
Va?
skiva på 10 spår.
Jävlar. Kollen alltså.
Du har
Kollen.
inte hört den.
Nej, han har faktiskt inte gjort.
Kära lyssnare, det här är vårt näst sista avsnitt. Nej, men vi kan köra den i slutet av december i så fall.
Ja.
För han släppte faktiskt en skiva tidigare i år. Men vi ska nu prata om Kill the Architect, som då, det var lite snack om det här. Så han gick ju där ganska länge och jag menar, han fick inte ut någon skiva. Det kom några guest appearances och alltså få EP-släpp och så. Och det var ju någonting, det var väl i och med den här låten The Void som folk började snacka. Just med att det var någon slags sådär elektronisk dubstep-grej med Cage. Vem är det som producerat? Ah, det står Mighty Mai. Va? DJ Mighty Mai? Som producerar hans första, eller med Smattpedals-skivan och Moves for the Blind.
Yep.
Det är ju ändå jävligt skönt med att, jag tror inte de snackar med varandra, för han gjorde ju ändå den här disslåten mot Mighty Mai och hela Eastern Conference på Hell's Winter-albumet. För det var ju då Eastern Conference som då hade signat honom för en femalbumsdeal. Och han släppte ju en soloskiva, en solo-EP och tre gruppprojekt på den labeln innan han lämnade. För att han var missnöjd med hela situationen där. Och ja, de har väl någonstans då reconciled their differences, som det heter på svenska.
Ja, just det. Men för det var väl ändå förvånande. Och sen så jag tänkte på nu att i mitt huvud så var det ju så att den här skivan kom för bara något år sedan. Men den är ju trots allt 5 år gammal. Den kom 2013. Så ja, den var ett tag sedan ändå. Och den har ju, vissa saker är ju ändå bekanta. Den har ju ett Alex Pardee-omslag. En ganska mycket mer avskalat än tidigare. Det är något så här rött upp och nervänt kors. Vad är det där korset heter inom kristendomen?
Krucifix.
Ja, men just när det är upp och ner. Så, det var ju någon som vart korsfäst upp och ner.
Ja, jo, men det heter upp och neven krucifix. Fan, det är ingen här.
precis. Och så är det någon hund där. Jag vet inte.
Jag tror det är Kubrick. Det ska nog vara Kubrick.
Ja, just det, ja. Där är jag.
Och han måste ju ha gått bort. Eller det är jag ganska säker på med tanke på att det är en av låttitlarna som faktiskt heter det. Men ja, Woven blev gammal till slut.
Ja, precis. Och Cage har ju, den som följer Cage på sociala medier kan jag ha sett att han lägger upp ganska mycket bilder på hundar och även på hundvalpar. Så inte vet jag om han har skaffat. Jag tvivlar på att han har skaffat en kennel, men han har väl kanske lite fler valpar eller hundar nu
Är
då.
det valpar? Jag
Ja,
trodde att de bara var jävligt små.
så kanske det är. Jag vet inte. Men han verkar vara hundägare i alla fall.
Ja, det har jag förstått nu än de här åren jag lyssnat på honom.
Ja, att han är hundentusiast.
Mm.
Det är ganska många rappare som är det ändå.
Ja.
Ja.
Låt oss nu göra en halvtimmes diskussion om vilka, vilka rappare som gillar hundar. Mm, DMX, Big Boy, Snoop Doggy Dogg, Bob Hund. Ah, jag kommer inte på några fler. Men som sagt, det här albumet då, första riktiga, jo, men det första riktiga släppet, eller nya släppet på Eastern Conference Records.
Ja.
Vilket man bara, vad fan? Det har ju stått helt stilla och så bara, nu kommer Cage och Mighty Mai och samarbetar igen.
Mm.
Och de släpper en digital. Och vi får titta på vad Mighty Mai har gjort också. Han flyttade ju till Las Vegas och blev någon slags house-DJ av något slag. Mm. Och ja, det är vad han har gjort. Och han har ju familj och så vidare. Men han verkar ha kommit väldigt, väldigt långt ifrån hiphopen överlag. För att jag har för mig att det var han som hade gjort en remix. Eller att han gjorde den här remixen på Underground Rapstar. Den, just den remixen som kom med i filmen The Social Network. Och det är väl den scenen då när Underground Rapstar spelas då i... Och vad heter han? Sean Parker eller vad han nu heter. Alltså det är Justin Timberlakes karaktär. Han spelar den i bilen då när han ska plocka upp Mark Zuckerberg.
Mm.
Och det var väl det som fick... Eller då, jag vet inte om de reda, eller om de pratar med varandra då. Men då ska det i alla fall ha blivit någonting i stil med att okej, okay, nu har de tagit i hand och är på god fot igen.
Mm.
Och... Alltså min spontana tanke, nu jävlar, nu kommer det bli Boom Bap Cage igen. Nu jävlar, alltså det här kommer bli hur jävla hårt som helst. För ja, man har ändå upplevt Hell's Winter som var den vuxna skivan när han frigjorde sig. Man har hört den väldigt mörka, experimentella, ganska breda, om man säger så, Depart From Me-skivan.
Mm.
Och så nu, okej, men nu jävlar, nu blir det tillbaks till Moves for the Blind, nu blir det hip-hop shit där. Smart Peddlers, Nighthawks, allt det där goa.
Ja.
Blev det det?
Alltså ja och nej. I viss mån, på vissa spår, så kan det låta lite så. Men sen så kan det också låta på ett annat sätt, som är ganska annorlunda.
Jag tycker att den hamnar någonstans emellan Hell's Winter och Depart From Me musikmässigt.
Ja.
Och jag menar, jag uppskattar ju ena skivan och jag har lite svårt för andra skivan.
Ja. Men
ja, vad tycker vi? Ska vi prata om Lamb of Nothing? Kände jag alltså direkt när jag lyssnade på den bara, nu jävla, nu är det sånt jävla intåg. Det är ju en sån låt jag sätter igång när jag går ut och går när det är mörkt ute och bara får sån jävla feeling av den. Och det är ungefär som när jag lyssnar på Maniac, jag får ju samma feeling där också, alltså Cage och Kid Cudi-låten där.
Ja. Ja, men verkligen. Alltså jävligt starkt intro, får man säga. Sätter liksom ribban direkt. Obehagligt liksom. Så här. Och som det ofta blir när Mighty Mai och Cage gör saker tillsammans. Så blir det den här ganska den här skräckfilmsaktiga ljudbilden. Liksom.
Så du skulle prata om när de knullar groupies ihop på turnén.
På Smart Peddlers turnén alltså. Vad han säger Mighty Mai i någon sån här intervju, we're just a bunch of sex addicts. Något så jävla obehagligt att tänka sig Smart Peddlers gå loss.
Var det Mighty Mai som sa det eller Cage?
Mighty Mai.
Fan vad du härmar honom bra.
Jag tror inte att Cage skulle säga det på det sättet faktiskt.
Han skulle säga så här. Med den jävla Alex-rösten. This I was ready my serial killer. Alltså det var förra skivan. Alltså,
ja,
och det är också, om man tittar på just den här skivan och så. Det är inga guest features. Nej. Det är inga andra producenter. Så det här är det är väldigt djupgående koncentrat. Det är väldigt här har man ju som dynamiken som till exempel Guru Premier hade när de släppte sina gangsterskivor och så. Här har vi så en beatmakare och en textförfattare som tillsammans går in i studion och släpper en hel skiva.
Det är väl en till producent, var den här Mr. Bombcamp.
Vilken låt är det han gör?
Han har gjort två. Han har gjort, alltså nästa spår är faktiskt Game och
Okej.
You're the shit in high school.
Okay. Aha, åh fan. Jag trodde det var Mighty Maja rakt igenom. Mr. Vad hette han, sa du?
Mr. Bombcamp.
Mr. Bombcamp. Vilket jävla efternamn. Tror du det är hans riktiga namn?
Nej, det tror jag inte.
Fan,
Jag tror inte han heter
vilken
Bomb.
Herr Bombkollo. Det ska bli mitt nya artistnamn.
På tal om James Bond så hade jag ju en barndomskompis som länge trodde att han hette Jens Bomb. Så det är samma som
Din
Mr. Bomb.
barndomskompis trodde att han hette det, eller han trodde att karaktären som gjorde det.
Han gick runt i något sånt
Han var
deliriumliknande tillstånd.
Sigge Pettersson. Sigge Pettersson. Jag heter Jens Bomb.
Ungefär som att många trodde att Pierce Brosnan hette Prince. Men nåväl,
Ja,
faktiskt Game.
säkert. Det var säkert många i din bekantskapskrets som uttalade sig om det. Har du sett den filmen med Prince Brosnan? Nej, för fan. Ja, jag ska inte säga för mycket. Jag tror ju Too Unlimited heter Too Unlimited. Så det är ingen... ja, okej. Fuck this game då.
Ja, precis. Vad tycker du om det spåret?
Den går lite på samma linje. Och det, jag tänker ju spontant på när jag lyssnade på den här skivan första gången när den släpptes. Och när jag då lyssnar på den nu. Det känns som att den går raskt över, men det är ändå samma feeling och så. Och ja, här börjar man ändå känna någonting. Med att okej, okay, nu kör han inte punchlines heller. Det känns som att här är mest bara gammal och bitter.
Ja, precis.
Och jag blir lite så där. Okej, okay, men det här är inte alls den Cage som jag hade förväntat mig. Och det är någonting som är övergripande för hela det här albumet.
Mm.
Men samtidigt får man ändå tänka, alltså Cage har aldrig gjort en och samma skiva två gånger.
Nej.
Och det får jag ändå ge honom, att han inte den, han är ingen artist som på det sättet försöker göra någon slags uppföljare, någon trött jävla uppföljare, som det är så jävla många som ska göra. Men vi har ju, vad fan, Blueprint 2, Stillmatic, Marshall Mathers LP 2. Redman ska ju försöka ge sig på Muddy Waters 2 nu också.
Ja.
Och jag menar, det har aldrig varit så med Cage. Det är klart att Weatherproof var ju lite småtrött så, men då spelar han ju bara in så där på måfå, kändes det som, för att han ville bara få ut en EP.
Ja.
Men det här är också på det sättet, om man tittar på det här, alltså jag skulle nog kunna säga, alltså jag är jävligt svårt att prata om de här låtarna en för en och så, om man säger så. Det är det som gör, alltså, den här skivrecensionen som är väldigt svår, eftersom att det går låt för låt, men det är många av de här som flyter ihop mer.
Ja.
Det kanske säger lite mer om vad jag tyckte om skivan överlag, men att det här är ju som en, det här låter som Cage i en, han är vuxen. Och han är i en depression på ett sätt, på grund av all skit. Han har överlevt slagsmålen, skivbolagstvisterna, vilda festlivet, drogöverdoser, relationerna. Och också, han har ju då också fått ta del av sin hunds död mitt uppe i allt. Så jag menar, det är lite som en gammal gunslinger, så det är västernfilmerna så.
Ja.
Som bara är som, när han flyttar ut till bondvischan och han har inte kontakt med någon. Han blir en eremit i stort sett. Och då kommer det ut sånt här. Det här är ju en kraftansträngning från en döende artist. Eller vad man nu ska säga.
Ja, men att han ändå har liksom en sån här, liksom, med någonstans 15 spår lång skiva inom sig. Som han ändå kan få ut. Det är ändå lite oväntat och ganska imponerande.
Så jag menar, Alltså, Precipice tycker jag väl ändå är, jag skulle nog säga att det är Lamb of Nothing och Precipice som sticker ut mest av de här. För sen så blir det så jävla mycket, jag menar, han testar på lite sådana små grejer på skivan, men han gör inte, det är inte helhjärtat på något sätt.
Nej.
Det är ju som, det var det In Your Fur, vad fan det nu handlar om. Club You In Your Fur, en sån jävla tramsig jävla, alltså hook, vad fan liksom. Jag tycker inte ens han håller särskilt bra på med punchlinesen, så med det här med Stab Dave Grohl to get to Nirvana. Det var ju jätteslapp jävla punchline.
Ja. Jo, precis, om man är van med det där Cast Silence to a Bob in Hell och sånt där. Det är lite tråkigt att det är sån underprestation ändå.
Och vad är det? Det är i Hunt där han lägger den här When I die, I hope my memorabilia will keep touching the kids like pedophilia.
Ja, precis.
Det är så jävla idiotrad. Det är så jävla simpelt. Men alltså det känns som att han inte på sitt A-game när han skrivit sådana rader.
Ja, men precis. Men där skriver han ändå några grejer som ändå blir lite disturbing på ett sätt när han pratar om i början där med most people don't follow their dreams and they feel fine. It's probably why I stalk, rape and kill mine. Och det har han kört lite på den grejen innan med I never knew you från förra skivan och sådär. Och Maniac också kanske. När han pratar om så här, the ghosts of my aborted kids och sådär. Det är liksom ganska creepy grejer. Så ja.
Och du, vad har du för, nu känns det som att, eller jag vet fan, ska vi köra resten av låtlistan på raken eller vad? Alltså,
vi kan ju plocka lite också.
Alltså vilka låtar sticker ut för din del?
De som jag liksom har stjärnmarkerat är ju Lamb of Nothing, Precipice, spår nummer 6, You Were the Shit in High School. Det är min favorit på skivan.
Ja, den gillar jag också.
Ja.
Vad är det han pratat? Jag får ju bilden av att han snackar och det är riktat mot någon som är yngre än honom, att det är någon slags, ja, men någon slags internettroll av något slag, eller någon jävla meningsmotståndare han har träffat på nätet eller något sånt där. Och han pratar även.
Jag fick ju lite för mig för att han pratade till sitt yngre jag. Alltså att han pratade till den här liksom, vad heter det, luvtröjebärande kokainkillen liksom och sådär. Han pratade om hur, alltså, så här, som han var förr. Och det här lite med att you wanna change the game, you wanna change the channel. Alltså också förändringen då att hur den yngre Cage hade, för vad han hade för relation till hiphop liksom industrin och att han har tappat det hoppet han hade till det kanske och sådär. Men jag vet inte. Det passar ju bara i viss mån. Vissa rader blir lite konstiga om man ser låten och det perspektivet också. Så.
Alltså nu när man ändå tittar på textmaterialet som är på den här skivan, så jag kan ju uppskatta det på ett sätt. Alltså det här är ju lite som att höra en hel skiva med Ballad of the Worms Cage. Fast ja, det tar sig i olika former och ibland lyckas han, ibland lyckas han inte. Någonting som är jävligt kul är ändå i vad det är, You Were the Shit in High School. Alltså testa att han någon slags crunk hook på den.
Jo, det kan man ju säga.
Det är ändå, alltså det är ju snarlikt skulle jag ändå säga. Jag tycker det är jävligt lustigt att han försöker sig på något sånt där. Det är lite samma vibb på Club You In You For, men jag tycker det är en jättedålig jävla refräng. Jag tycker inte låten överlag är bra. Det är ju samma som det jävla, jag menar, det är ju en punchline som är lite rolig, det här. Han kallar sig för The Michael Jordan of Bad Decisions. Det är jävligt lustigt.
Ja. Ja, precis. Och så där på You Were the Shit är väl också att den får lite så här lean, den där att det är sharp and screwed effekt på refrängen.
Mm.
Ja.
Sen så, alltså någonting som jag fastnar för, och sen det är ju också att jag menar, avsaknaden av samplingar och så, det känns som att hela skivan är väldigt organisk, men Watch Me innehöll i alla fall en sampling. Och det stör
Ja.
som fan eftersom, jag menar, det är, jag känner igen den från, vad det är, Andra Skivers låt New New York. Så när den började så, det är den som går så här, dun, 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 dun. Och spontant så började jag bara, Beast Coast, som är deras chant. För jag menar, Andra Skivers ingår ju i Beast Coast-kollektivet. Det är ju dem och Pro Era och Flatbush Zombies. Och det är ju då, vad fan är de? De har lärt 13-14 pers, småkillar, eller så, ganska unga killar från Brooklyn som gör 90-talshiphop i modern form.
Ja.
Då hade jag väl precis lyssnat. Ja, men jag tror att den skivan kom samma år som Kill the Architect. Och då var den redan så jävla inpräntad i mitt huvud. Så det var svårt att släppa. Fan, 2013. Det var för fan en du och Robert hade podcast.
Ja, precis.
Jävlar. Jag
Det borde.
drack på den tiden.
Ja.
Shit, jag var en lycklig man på den tiden. Nej, men alltså, jag tycker att det är en hel del jävla, alltså det är så mycket, alltså det här cursed, det här jävla drip-drop-bitet och han kör valstakt. Ja, det är så jävla problem med.
Ja, det 8:an och 9:an där är ju, där hade jag också svårt att hålla humöret uppe, eller vad man ska säga. För det som har hänt med Cage också, om man har följt honom, är väl att han har fått någon slags sån här, jag tänker på det här Sam Hill-projektet. Det börjar väl liksom dyka upp lite i samma veva här. Att han sa liksom att först kommer nästa Cage-skiva, och efter det så kommer Sam Hill, bara så ni vet. Och då blir det, Sam Hill är väl någon sån här Samhain-pryl. Och lite så här, alltså han är väldigt, snöar in väldigt mycket på satanism. Och springer runt med den boken och flashar på bilder och så där, att han sitter och läser det. Och pratar mycket om så här cursed och sacrifices och sånt där.
Om jag förstått det rätt så är det också att han har gått väldigt djupt in på det. Och jag vill inte säga att det har att göra med hans samröre med en som Marilyn Manson. Men alltså, Manson var ju, han hängde ju med LaVey och de här jävla gubbarna. Så, och att syssla med LaVey-satanism är ju ungefär som att säga att man är, ja, men det, vad ska man säga, det är mellan, eller det är lättmjölkens svar på den, om man säger så. Det är liksom mainstream-köret.
Ja.
Jag säger att en lättmjölk är mainstream. Mina jävla liknelser här alltså. Men tydligen så går han väldigt, väldigt djupt in på det här, om jag har förstått det rätt, på Sam Hill-skivan, men att det är någon slags satanistisk chant som är med på en av låtarna och många sådana punchlines. Det är ju samma som när jag lyssnar på Conway och Benny the Butcher. Jag fattar ju knappt hälften av vad de pratar om när det är de här wrestlinglåtarna, men sen kollar jag upp det bara, aha, okej. Då är det lättare att förstå sig på det, för jag menar, jag har en viss relation till wrestling, jag har ingen relation till satanism.
Nej.
Fast man har ju alltid velat ha en big titty goth girlfriend, du vet vad jag menar. För det som undrar vad jag menar med det är ju det här, det har ju kommit någon slags uppblåsbar Barbara eller Real Doll som då har det namnet Big Titty Goth Girlfriend. Och det gjordes något internetskämt om att Donald Trump går in på liksom Vita husets lokala internet och googlar. Men nog om mina onanivanor. They suck och cursed är nog, nej, jag har fan svårt för dem. Det är lite, alltså det är lite kul, för jag tycker They suck har något slags, det låter lite som Mr. of Chessboxen, det där do, ha, i bakgrunden. Men nej, jag kan inte dra mig. Jag kan inte komma på en enda rad från den som jag fastnar för.
Nej, precis. Jag tycker att det är först med spår 10 igen som det blir bra. För då är det ett bra jävla, den här displays. Då är det ett sjukt bra beat där. Och det verkar som att Mighty Maya har med sig någon snubbe som heter Slugworth också. Som är med och samproducerar.
Snigelvärd.
Ja, precis. Ja,
Okej.
men
Okay.
det
Slapper.
är, jag funderar lite här, men det är ju en bra låt i alla fall. ändå.
Det är typ julsången och det är den som ändå har punchlines.
Ja, precis.
Så ska man säga. Det blir lite så.
Han trodde att Cold Turkey var en smörgås och så
Ja, det här får vara jävla roligt. Chris Palkon intog.
Ja, men det är väl ganska talande att det är liksom den nivån på många punchlines här. Det är liksom lite trött och lite segt och sådär. Ja, det är nästan lite cringe ibland.
Jag förstår inte.
Ska se här, vad har vi mer på den här låtlistan? Alltså Roadkill är lite rolig också för att den är lite experimentell på något sätt.
Den tyckte jag var ganska rolig. Jag menar, det är någon slags orgelsampling så. Och ja, den slutar ju väldigt slappt. Det var väl han bara släpper av någon jävla brud för att ah, men jag har inga kondomer så vi kan gärna skita i det.
Han har noll kondomer alltså. Ja, så att han vill bli kremerad för att vara säker på att ingen kan pissa på graven och så.
Det är ju för fan
Ja.
plan.
Vad sa du?
Det är ju för fan min plan. Det var ju vad jag ville göra.
Alltså, ja.
Ja, jag har så jävla ljust det i mitt liv just nu. Stackars Robin, jag får dras med den här jävla kvinnekingen här i podcastform. Jag hoppas faktiskt på att det är... Ja, men det är lite så... Alltså, jag känner att det är så... Den är så jävla becksvart, den här jävla delen av hiphopvärlden som vi... varit i nu under den senaste gångna månaden. Att det blir lite som att fan, jag skulle så jävla gärna vilja ha någonting mer vad ska man säga, hiphoppigt. Det börjar ju ganska bra där med Movies for the Blind, för det är en sån jävla skiva som jag verkligen levt med på ett sätt. Och sen så har det bara blivit avgrundsdjup efter, alltså när du trodde att det inte fanns något mörkare än Depart from Me, så kommer den här skivan
Ja.
och bara, ja men nu blir det väl fan inte mörkare, och då säger ju Cage håll min öl, och så
Ja.
kommer den här jävla The Offering, First Book of Sam eller volym 1, det ska ju tydligen bli en trilogi.
Ja, just det.
Och bara en sån jävla sak. Men Kanye är ju som 80, eller 80, han är ju 45 i år.
Ja, precis.
Så jag menar, hur många balla 45-åringar finns det?
Ja. Eller, och det är ju också att han, det blir på något sätt lite att se en gammal hjälte lite utvecklas alltså åt ett håll man kanske inte önskade på ett sätt. Alltså så här, och jag tänkte nu när man kollar upp de här klipperna när han uppträder live på Gathering of the Juggalos och
Ja,
sånt
för
ställen. Så här,
fan.
han ser
Jag
inte
blev ju
lycklig
helt
ut.
jävla fan vad sur jag blev.
Ja. Ja, men precis, han ser inte ut att må särskilt bra där liksom. Nej.
Kommentaren bara, ja, för fan vad gött, nu har vi fete Cage tillbaks. Så jävla.
Men så jävla snälla på i YouTubes kommentatorfält alltså.
Ja, fan.
Ska vi se. Men vet du, jag tänkte på det här med samplingar på just den här My Dog Is Dead. För den känns ju som att den är samplad en skräckfilm. Alltså antagligen någon europeisk skräckfilm känns det som.
Jag skulle säga, fan, har du samplat Eminems Kim?
Alltså
Nej, det har han inte. Nej, 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 Robin, det har han inte.
ja. Okej, bra.
Nej, han har inte det.
Bra.
Nej, men jag blev lite så att det lät bekant, men jag tänkte faktiskt, jag var lite inne på att fråga Robin, han vet säkert.
Okej.
Men nu går vi om varandra istället.
Ja, precis. För jag har inte letat så mycket heller, men det har inte stått på de ställen jag har kunnat sett i alla fall, ifall det är någon sampling. Ja, men det är en bra låt i alla fall. Det är också en av ljusglimtarna, tycker jag. Ändå en av de
Gillar jag nu.
sista. För sen kommer ju en spårsvit här med spår 13 till 15 ungefär. Det jag också tappade intresset rätt rejält faktiskt. Eller ja, får se nu. Vi har ju bara 13 och 14, va? Sen så är det bonusspår, beroende på lite vilken version man har hört.
Den som jag hörde, då var ju den jävla icke-jul-låten, eller vad man nu ska kalla det. Jag har ingen aning om vad det syftar på. Är det att det är sådana midvinter, eller vad fan är det?
Ja, just det.
Och det är väl nästan som att om nu öppnar han dörren till Sam Hill i och med en sån titel. Men den den versionen som jag lyssnar på, det är den som det sista spåret är punkt. Det är alltså en punkt.
Ja, just det. Och sen så är det att han rappar väl lite på den, och sen så pratar han typ bara.
Mm. Och det är just att han ger en moment of silence till Taro Smith, det vill säga Camoteo.
Ja, just det. Precis. Ja, jag kommer ihåg också när den där Mary Mithras, när den, för den fick ju en ganska brutal video, lite i samma anda som Maniac. När han är någon slags butcher-kille och liksom bara står och med en blodig kniv och ett blodigt förkläde typ, och väldigt så grafisk. Jag undrar om det kan vara Alex Pardis som är med och har gjort den, eller hur det var. Det kändes lite så. Och,
det, jag har missat helt.
Lite så här hostel-aktig, att han var liksom, du vet, en hostel, alltså filmen hostel.
Mm.
Besökare typ. Eller, ja, så här,
deltagare.
Ja, precis. Och så den är lite så här, ja, och den släpptes lagom till jul typ 2013 kanske det var.
Det låter ju jävligt JVVF. Jag blir lite så här, vad fan är det här hållet han ska gå mot?
Ja, jo, men det var lite, det kändes lite så då också det. Den påminner om den här Brother Lynch Hung videon som handlar om när han hänger upp en tjej på en köttkrok. Och bara liksom att de verkligen går så långt de kan för att få det att bli grafiskt våldsamt. Mm. Liksom. Säkert ganska inspirerat av att så och hostelfilmerna var rätt stora vid den här tiden. Mm. Det var väl i slutet av den här gore-porn-eran. Liksom.
Mm.
Så. Men sen har jag för mig att den här, ett monospår som var med på min utgåva som heter Wildlife Awaits är ganska bra. Som är lite så hidden gem mot slutet på skivan där.
Ja, just det. Ja, men det är väl den som är precis innan. Det är väl två remix eller vad fan är det?
Ja, just det. Faktiskt Game och en remix också. Mm. Av Mighty Mighty då, som är sämre tycker jag. Än Mr. Bomb Camps variant. Men vad tycker du om Kill the Architect?
Det var så jävla svårt att se, eller jag har så jävla svårt att fatta eller förstå varför folk tycker att det här är en av hans bästa skivor.
Ja.
Det, jag menar, vad fan, jag pratade ju med just Anton som då nämnde lite tidigare i det här avsnittet, och han sa att det här var årets skiva när han släpptes.
Ja.
Jag fattar, jag kan inte förstå det. Det är så jävla, å andra sidan så är det väl att då har jag stannat Cage så jävla länge då, så att jag förväntar mig ett mästerverk varje gång. Sen när släppen inte lever upp till mina förväntningar så blir det, alltså det är, man blir väl så lite sådär hemmablind jävla fan i vissa fall. Men alltså, jag tycker fortfarande att det är jävligt intressant att se Cage släpp musik som inte låter som det som han gjort innan. Jag vill ju så jävla gärna höra honom gå tillbaks till boombappen, och det visar hur jävla tråkig jag är som hiphopkonsument, att jag nästan bara vill höra liksom hårda beats och scratch och så, som att det för alltid ska vara 1994.
Mm.
Men ja, han går väl tillbaks till det mörka, eller det här mer våldsironiska på nu när han har blivit Sam Hill. Beatsen är dock jävligt, jävligt stukade på det släppet.
Mm.
Men vi kan väl se ifall vi orkar med att göra en Book of Sam-intervju, eller intervju-recension mot årsskift kanske. Kan vi kolla på det?
Mm.
Ska vi också lägga upp spelplanen för 2019. Nu har jag inte det i huvudet. Jag känner spontant att vi borde göra en ny Redman-recension.
Ja.
Men nu när vi tappat så mycket. Fan, jag blir så jävla piss på att vi tappar Gearboy som har blip. Och jag har ju kvar hela din födelsedagsmånad. Jag har de tre avsnitten kvar, men mina har ju försvunnit helt.
Alltså?
Ja. Det var ju, de laddade jag ner när de släppte, så det gjorde jag inte med det andra, så det är ju försvunnet.
Ja, det är helt lost liksom för alltid.
Någonting som jag också upptäckte också nu när, just det var det jag skulle gå igenom där. Vi ska ju då prata om Wu-Tang nu i december.
Yes.
För er som minns så var ju faktiskt Totang vårt första, eller inte första, men vårt övergripande, liksom övergrepp. Det var vårt första riktigt heltäckande retrospektiv där vi gick igenom femårsplanen då, det vill säga de första två Otang-albumen tillsammans med de första fem soloalbumen. Så vi ska nu avverka de resterande soloalbumen. Och med detta så hade jag tänkt att vi skulle posta båda delarna av Enter the 36 Chambers-recensionen, Method Man till kalla avsnittet, Older to Bastard, The Return of to the 36 Chambers, The Dirty Version-avsnittet, Jesus Liquid Swords, Ghostface Iron Man. Och här kommer problemet. Jag tror fan inte att Lonely Bill for Cuban Links finns kvar. Så det är lite problematiskt. Det blir problematiskt. Så vi får se hur vi styr upp det. Alltså, det fan, man skulle sätta sig och lyssna på den igen. Men jag vet inte, fan, vi får se om vi hinner. Och så. Vi har ju mycket för oss nu med comicslivet och yrkeslivet och vanliga livet. Men ja.
Vilka har vi klart för oss? Vilka goda skivor vi återbesöker nu?
Vi återbesöker ju ingen skiva så, men av de som vi ska prata om så är det ju Bobby Digital, Dex första, U-Gods, vad heter den, Golden Arms Redemption,
Just det.
och Masterkillers, alltså Masterkillers, han var ju, vad fan hette, No Set Date hette den.
Yes, ja fan.
Och
Det
gud vad
kommer
glad
bli
jag blev.
asfett.
Har du hört någon av de här skivorna? Uppenbarligen inte, med tanke på din reaktion.
Jo, alltså jag har ju hört Dex skiva, jag lyssnar jättemycket på. Tycker den är, jag ska inte avslöja vad jag tycker så, men den ser jag väldigt mycket fram emot. Och har ju lyssnat lite på, jag har ju, man tjuvstartade ju lite på
Ska jag
typ.
ringa ambulans? Det verkar som att jag har högersidig stroke.
Precis. You God har jag lyssnat lite på. Jag spelar ju det här Wu-Tang-spelet till PS1. Och då
Ja,
är
det är
det låtar med.
du är ensam i Sverige om att spela till
Ja, det
exklusivt.
jag tror
Nej, det
inte.
finns faktiskt, det dyker upp lite då och då på Tradera, säger jag.
Ja.
Jag försöker fixa den jävla kontrollen som de släppte samtidigt.
Ja, just det. Den är
Så.
nog ganska obekväm den.
Ja, fan. Som så mycket annat som har med Djurgård att göra. Men vi ska också försöka ta och jag skulle testa det och läsa om den här ljudboken som Djurgården gjorde.
Ja, just det.
Har du
Raw.
läst boken förresten? Du köpte ju hela. Där är ju helt annorlunda. Du köpte ju boken i fysisk form. Jag köpte den, eller drog ljudboken.
Ja, men precis. Men det var lite innan jag förändrade min syn på saker och ting. Men, för att, men jag, den läste jag ju klart också. Jag fastnade ju någonstans mitt i. Som slukade första 100 sidorna direkt typ. Och sen så körde jag lite fast. På tal om dynamik i böcker så var ju den lite mindre balanserad, mindre välbalanserad. Så. Men sen fick jag ju ändå klart den, så då känns det som att då kan vi snacka lite om den också under det avsnittet.
Ja, visst.
Yeah.
Men okej, okay. Vilken blir första skiva nästa vecka då?
Ska vi ta dem i ordningen, i den ordning de släpptes, eller ska man
Jag
börja
försöker
med en
komma på vilken
bokskiva?
som var först. Vi ser. Var det Bob Digital som var först? Eller var det Inspector Deck? Control substance. Uncontrolled substance.
Uncontrolled Substance var väl en av dem som försvann, alltså första utkastet försvann väl i den där översvämningen. Så det känns som att det borde, men han kan ju ha hållit på med Bobby Digital samtidigt i och för sig.
Alltså, men det är det som jag för mig, just med att han var väl så här, i och med femårsplanen var att, ja men efter de här, nu börjar vi snacka om sånt vi borde tagit i de kommande avsnitten, men nej, jag är ganska säker på att de är samtida, vet jag. Sen så kom den där någonstans emellan då, Golden Arms Redemption. Och sen så, väldigt, väldigt långt sen, 11 år efter att Wu-Tang hade släppt sin första skiva, då kom Masterkillers No Set Date.
Ja, just det. Ja, den var väldigt sen den.
Men ja, vi kan väl i alla fall säga så att vi är tillbaka nästa vecka med ja, Wu-Tang-avsnitt. Så under veckan så kommer vi posta lite så på Instagram och lite länkar till de tidigare avsnitten. Så det kommer 3 avsnitt innan och sen så hörs vi av hur det nu blir. Och ses på Twitter, ses på Tinder, eller Tinder. Ses på Instagram menar jag ju. Och
Yes.
ja, det här var Johannes i Göteborg.
Och Robin i Söderhamn.
Yes, fullbordas. Så jag höll på att säga den. Nej, skit i det. Fullbordat samlag säger jag då.
Ja, kanon.
Ska vi stänga av?
Nej, men det är vi. Ha det bra.
Ha det bra. Nej.
Nej.